Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Sanna, jag kanske inte kommer kunna umgås så mycket med dig längre.
Vadå då?
Nej, men inte de närmaste veckorna, för att nu ska jag få fixa uteplatsen på min nya balkong.
Så jävla härligt. Varför skulle jag inte kunna umgås med dig för det? Det är ju så att jag kommer att bosätta mig på den där balkongen. Det vet vi alla. Det är det bästa jag vet. Ja. Balkongliv.
Drömma sig bort via en balkong. Liksom, hur fantastiskt är inte det?
Det fina i kråksången, det är att vi denna vecka sponsras av inga mindre än Rusta, som har allt du kan önska för att fixa just på din balkong.
Och jag har nu bytt parasol. Jag har bytt till Goa den här veckan. Det är alltid bra två, för du vet när regnet kommer, så man måste vara lite förberedd. Jag har också köpt en liten soffa som heter Villa Stad.
Ja, och vet du, någonting som är så urmysigt att ha på just en balkong, det är trall. Alltså såna plattor. Klickplattor som man gör, så får man liksom ett trägolv på balkongen. Och också jättegulligt att ha en liten matt. Alltså de har ju så fina balkongmattor av olika slag. Det är ju jättefina mönster.
Sen ska jag faktiskt förverkliga en dröm jag länge haft.
Vad är det då?
En hängstol. Hängstolen Sorrento. Ska jag sitta där och snurra lite? Det är bra för mig, jag som blir så lätt rasslig. Ska jag snurra runt lite där? Bra för barnen också.
Det kommer bli så mysigt. Ja, en annan grej som jag tycker är lite underskattad, som man verkligen kan piffa och göra så mycket för den lilla uteplatsen, det är ju belysning. Så lite ljusslingor. Det finns ju jättefina sådana utomhuslampor som kan verkligen förändra hela känslan.
Jag vet, det är jag som är ljusdrottningen.
Balkongprästinnan.
Det är mycket tarot där i sommar, älskling. Jag har beställt några ljusslingor. De här ljusslingorna lyser. Jag vet inte, jag tröttnar aldrig på dem. Jag tycker de är så mysiga. Det är som små korgbollar som skapar trivsel och mys och trygghet på något sätt. Plus att de är lite färggranna. Du vet när man kommer nerifrån och ser balkongen. Ah. Och så ser man de här slingorna som hänger. Då är det, så här,
det är för mysigt.
I'm in Florence.
Åh, det är vår snart och sommar. Hörrni, gå in på Rustas varuhus och botanisera. Gör kloka budgetval. Köp så mycket fint där. Alltså, allt för livet utomhus finns på Rusta.
See you in my balcony.
Tack Rusta. Otroliga priser.
Hej och välkomna till Poddly. Nu snodde jag ju Buffert och Nors. Poddly.
Lyssnar du på den mycket?
Nej, men det är en av de få som jag faktiskt lyssnar lite på ibland. Jag tycker den är lite, alltså den är lite oväntat puttrig.
Det är så, jag tycker att det är så otroligt roligt vilket vanedjur man är ändå. Att liksom man hittar, även fast poddvärlden, nu är ju den överhuvudtaget inte ny på något sätt. Den har ju många år nu på nacken. Men dels att, så här, att den blev så likriktad så snabbt. Och det är samma sak med bloggarna. Att bara för att någon har liksom börjat blogga på ett visst sätt, så börjar alla blogga på det sättet. Så det är som att man inte förstår så här, hallå, det finns 1000 möjligheter. Det här är liksom ett verktyg som är öppet för precis vad fan som helst. Och det är lite grann med poddarna också. Att man hade kunnat förvänta sig kanske lite andra typer av format. Och lite mer experimentell anda liksom. Men allting är väldigt likadant liksom. Men jag tycker att det är konstigt att det inte kommer flera extremt så här, smala nörderipoddar. För det är jättemånga som poddar utan att tjäna pengar på det, som gör för att det är kul. Och då skulle man ju för fan lika gärna kunna podda om tyger. Ja, det finns väl inte säkert någon podd om. Ja, men du fattar vad jag menar. Så här, specialintressen liksom.
Jag tror att det finns en del. Jag lyssnar på den här konstpodden. Men jag tror att det är lite som alla människor, att till slut tröttnar man lite när typ ingen lyssnar om man inte känner några cash.
Nej, men sen är det väl också så här, man ska inte underskatta podderiets, vad ska man säga, det är klart att det finns någon typ av talang för att podda också. Jag har ju lyssnat på en och annan podd när man tänker så här, det här kommer vara bra för just mig. Det här är ett specialintresse jag har. Och så är det bara så jävla tråkigt. Eller kast. Eller en monoton röst som man inte står ut med. Eller någon som inte klarar av att binda ihop säcken. Eller, ah. Det är många bitar som ska till för att det ska bli lyssningsbart.
Jag måste... Alltså jag har varit med... Eller jag har tyvärr inte varit med om en sån spännande grej. Men jag har... En gemensam vän till oss har varit med om en spännande grej. Kom du ihåg han, eller jag vet att du vet vem det är, men kom du ihåg Beatles hade ju en guru, liksom en meditationsguru, han med så långt...
Osho Bhagwan, ja.
Hette han inte Maharishi Mahesh?
Ja, men jag tror väl att han hade många olika namn.
Ja, men han dog i alla fall 2008 och Beatles uppmärksammade ju honom liksom väldigt mycket. De hängde ju med honom. Jag tror att de i slutet av 60-talet så åkte de till Indien då för att studera den här speciella meditationen som han hade. Som kallas då Transcendental
Meditation.
Han ville ju då använda sin kraft, om man ska säga, sin yogi till att så här, skapa världsfred och få slut på fattigdom och sådär liksom. Men sen blev han ju superkänd. Och han hade ju den här speciella liksom, meditationen. Jag vet inte riktigt, så här, det är massa kändisar som åkte dit. Det var, Beatles tog ju med sig Mia Farrow och Marianne Faithfull och... Och de gick ut med då att de skulle sluta med LSD och droger och de skulle gå in i yogis istället.
Ja.
Ja, men sen så var de ju där, men sen började det gnissla då för den här meditationsläraren då, Gurun, han då blev anklagad för att ha försökt få ihop det med någon som påminner lite om Mia Farrow i det här sällskapet då. Och då blev liksom John Lennon sur, han tyckte han var en snuskummer och då skrev han ju den här låten Sexy Sadie. Ja, och då sjunger han ju såhär, you made a fool of everyone, och you broke the rules, och you'll get yours yet, och sådär. Och så berättade ju i alla fall Paul McCartney då, några år senare, eller massa år senare i sin självbiografi, att han blev så förvånad över att John Lennon blev så upprörd över liksom, ja men, lite sex och bullybumpa typ.
Känns inte som att de kanske hade liksom bristvara på den fronten ändå, eller?
Men nej, det tycker inte jag heller. Men liksom, det finns, jag har inte testat den där sorts yogan. Det är en speciell teknik. Har du någon koll på den?
Det här var, min mamma var väldigt mycket, hon älskade ju Beatles. Men framförallt så här var ju det här jättestort under slutet av 60-talet och tidigt 70-talet. Det var ju då yogan, eller de första då. Yoga är ju liksom ett väldigt brett begrepp. Och det var ju någonting helt annat än vad det är idag. Idag är ju yoga någon form av träning i kombination med andlighet. Och många vill väl liksom få in någon typ av andlig dimension i sina liv. Utan att så här, behöva sitta och be och göra avkall. Man skulle väl kunna säga att den yogan som lärdes ut då, det var ju mycket så här nässköljningar. Mycket mer så handlade det ju extremt lite om att så här shapea kroppen. Det var ju väldigt mycket mer bara att hamna i det här, alltså transcendentala tillståndet liksom. Att, och till syvende och sist så handlar ju alla de där teknikerna om att minska ångest, att hitta meningen med livet. Alltså när man jag tror att många i den där åldern, när man är mellan 20 och 30, då är man ju i någon typ av så här väldigt existentiellt skede av livet, där man försöker greppa vad fan som är meningen med alltihopa. Och då är man ju otroligt mottaglig för all typ av då, visdom angående de här frågorna. Och det här var ju någonting helt annat än vad som erbjöds i den kristna traditionen, som ju handlar väldigt mycket om klosterliv. Det som är fascinerande med hela den österländska, det handlar ju om att mycket, de är inte alls emot så här sexuella energier. Alltså det finns ju tantriskt sex och att man ska bejaka den delen av sig själv. Medan kristendomen ju verkligen handlar om att i mångt och mycket leva i celibat. Liksom.
Det är det som jag ändå älskar med det här. Alltså, det går ju ut då bland annat att man ska ha någon strävan, att man sitter där så att man känner att man liksom lyfter. Men du ser det här framför mig, där han satt så här med skägg och alla satt med blomsterkransar och korslagda ben. Det är ju själva liksom essensen, tycker jag, av så här, hela slutet av 60-talet.
Jag har ju direkt googlat fram den gulligaste bilden på Maharishi med hela Beatles kring sig, när de sitter med så här korslagda ben. Och Paul McCartney är inte så bra på det, han är inte så vig. Medan George Ringo Starr kan inte ens sitta med korslagda ben, han får sitta på knäna. Men George Harrison, han har jobbat mycket med meditation, det ser man. Han sitter väldigt fint där. Men så sjukt gulligt att de ändå var så jävla unga. När man tittar på de här killarna så tänker man så här, men de är väl typ i så här 40-årsåldern. Nej, de är typ 23 så här, när det här händer. Det är så jävla bizarrt.
Maharishi. Nej, men hur som helst så ja, men när du och jag var på vår lilla resa här, det var åtta glada somrar sedan, när jag var nyseparerad och du hade lite rörigt och vi åkte då på surfresa. Då var det ju liksom något väldigt så här, de surferkillarna som var där var ju inte bara heta, de var ju också andliga. Vi bara, det var parten nu. De var såhär, nej, vi måste meditera och gå upp i gryningen så här för att nå den första vågen. Typ. Vi bara, okej. Okay. Ja, jag gör nu en bild av att vi röker och dricker. Nej, men hur som helst så var det väldigt många där som liksom mediterade och tyckte att det hade förändrat deras liv. Och det är någonting som folk återkommer till. Jag har en kompis nu som har haft ett jobb i sin relation. Hon sa, jag hade aldrig klarat utan yogan den här våren, tror jag. Jag hade liksom inte klarat det. Och jag är så här, okej. Okay. Det är ungefär som du skulle säga till mig. Så här, jag skulle aldrig klara utan ridning. Jag bara, nej, jag fattar. Alltså, jag kan inte avläsa det. För jag gör inte. Jag har aldrig nått den liksom känslan av. Jag tycker det är skönt att på slutet, när de så här slutar gnälla på att man är dålig när man yogar, man får ligga och vila. Då älskar jag yoga. Men hur som helst, bland annat David Lynch säger att han började med den här tekniken då och det förändrade hans liv. Och jag tror att det är otroligt bra att köra en meditation typ 20 glada minuter på morgonen och kanske på kvällen. Jag tror verkligen att det förändrar många människors liv. Och särskilt människor som du och jag som rör oss nära människor som kanske lever i anhörigskap eller medberoende och man liksom under svår jävla stress. Man är inte van med att vara med sig själv och sina egna tankar. Man kan inte riktigt det och man vågar inte riktigt det, för man är så rädd för vad som kommer dyka upp liksom. Men så har vi en gemensam vän. Vi kan kalla henne Gigi.
Yes.
Men hon har ju en helt vedervärdig PMS med förklimakteriet. Alltså, hon har ju varit liksom svårt drabbad i flera. Hon har ju provat allt.
Mm.
Ja, men testat så här tabletter, testat hiten och ditan. Liksom, ja, men verkligen inte så här gett upp hoppet. Men hon tycker så här, 3 veckor av min månad är skit. Resten är okej. Men sen är det liksom det hormoniella som tar över min kropp, min själ, mitt liv, mitt leverne, kärleken till min man, bla bla bla. Det är liksom, hon kan inte påverka det. Och sen så fick hon då i present att hon skulle gå en sån här 4 dagars superintensiv kurs. För då Maharishis, Maheshis, yogis, liksom, ja men, efterdyningar. Ja men, de som, ja. Ja, men de som är gurus nu typ. Och hon bara, oj, man signade in, det kostade ganska mycket pengar. Och sen så fick man skriva på någonting att man inte fick berätta vad man skulle göra liksom. Och ja, men det gjorde hon ju, så att jag berättar liksom vad jag kan berätta. Men det här var ju då först på online eftersom man inte fick träffas. Och sen fick man då träffa den här gurun en och en. Och hon sa det här liksom senaste halvåret, du vet, jag har varit en galen kvinna. Svartsjuk, liksom orolig, liksom stressad, allting så här, vill hålla koll på allting, har kontrollförlust. Hon har liksom inte, hon har inte haft kontroll över vem hon själv är. Vilket har gjort att liksom relationen har ju såklart påverkats rejält. Hon är, men så här, hon känner liksom inte igen vem hon själv är. Ja, och så börjar hon med den här meditationen och så börjar hon då, ja, vad man nu gjorde, man skulle liksom köpa några offergåvor hit och dit. Hon följde det här till punkt och pricka. Och gick och träffade den här, ja men, efterguren då av den här transcendala liksom yogisen. Ja, och sen så var jag med det och sen så gick det liksom några dagar och hennes man var på så här skidsemester och han bara, hej förlåt, jag såg inte att du hade ringt, vi hade inte täckning typ. Så här, men lite rädd att hon skulle vara så här, vad fan. Hon bara, nej men det är ingen fara älskling, gud jag har varit fullt upptagen, så jag har precis börjat måla. Jag har börjat gå på en konstkurs här, liksom allting gick, du vet, inom loppet av liksom några dagar. Sen på kvällen, hon bara försökte dricka ett glas vin, det smakade skitilla. Hon skulle ta en stressig, hon liksom fimpade. Hon säger så här, efter de här 4 dagarna, det har förändrat mitt liv. Hon säger, jag kan liksom inte sätta fingret på det, men all stress, all aggression, all liksom ilska, det har liksom runnit av mig. Som en liksom fors i en oskuldsfull källa. Och nu vill man ju veta mer då. Jag blir så här, de måste berätta. Så jag tänker kanske att du och jag ska göra det här.
Ja, gud, jag är på. Jag är öppen för allt sånt där. Jag tycker det är himla kul. Men däremot så ska jag vara rätt krass. Jag har ju varit öppen för allt sånt där hela mitt liv. Och min mamma var ju väldigt mycket inne i det alternativa, som man säger. Och vi har pratat om det här förut i podden en gång, att vi växte upp under en mellanepok med de här glada 90-tals chillinggänget, ironiska generationen, de som är liksom lite äldre än mig. Ja men det är din ålder, ni är ju verkligen så här den ironiska generationen där allt sånt här är larvigt och löjligt. Ville, som ju jag delade liv med, han tyckte liksom att allt som hade med så här tro att göra, det var liksom idioter som höll på med det. Och det hör man ju typ på Sigge Eklund också. Ingenting gör honom så provocerad som människor som tror på någonting annat. Eller, alltså allting ska vara evidensbaserat. Allt ska vara vetenskapligt beforskat och belagt och så här. Han blir så fruktansvärt provocerad. Verkligen av människor som tror på saker som är så här irrationella. Medan den nya generationen som kommer nu, de är ju precis lika öppna som min mammas generation. Alltså att man bara säger, ja, man kan tänka sig lite yoga här och man har en shaman som man går hos och man samlar in lite urter och tillber någon liten typ, ja, vad vet jag. Alltså det i alla fall finns en större öppenhet för andra troenden än vetenskapstron. Och det tycker jag är befriande, för jag har aldrig känt mig hemma i den där ironiska, ironiska generationen där man ska såga liksom människor som tror, när man ska såga dem i fotknallarna. Så att jag är på, men däremot så kan jag säga så här, eftersom jag har testat så många olika saker, jag har varit på ashram i Indien och jag har varit liksom, jag har ju gått jättemycket ashtanga yoga och verkligen försökt ägna mig åt inte bara den kroppsliga yogan utan väldigt mycket den andliga delen av yogan också liksom. Men det händer inte så mycket i mig. Jag får väldigt sällan såna där oh wow, därför jag har ju varit på så här tysta gående meditationer i 2 dygn och såna saker.
Men kom du ihåg när Bara Vara var ju också så otroligt mycket ropet där i början av 90-talet. Och är säkert det fortfarande. Det är ju ett ställe uppe i Dalarna som gul- och blågrundaren. Vad heter han?
Knutsson. Heter han inte det?
Pelle Knutsson och sådär. Han grundade det med sin fru efter liksom ett liv i jetset och med pengar och hit och dit. Och jag har massa kompisar som har varit där och testat allt från så här, sitta tysta i 3 dygn till sitt liv. Men grejen är att de av mina kompisar som har varit där, ingenting har hänt.
Jag vet, jag var en gång på ett bröllop, det var så jävla sjukt, för att det är många som har kanske överkonsumera alkohol och droger som söker sig liksom dit. Och det här, det blev ju också en så här, någon form av privat, inte riktigt behandlingshem, men väldigt mycket handlar om stressreduktion och också den här stora frågan, liksom, vem är jag och varför, vad gör jag och liksom, varför lever jag självdestruktivt? Och jag vill liksom hitta andra dimensioner av livet, men det bara vara kostar ju en del pengar att gå på, så det är ju verkligen en övre medelklass eller en överklass som har råd att gå på de här kurserna. Så de blev ju liksom också väldigt så här hippa och inne och erhöll en viss statussymbol. Att så här, nej men jag går på Bara Vara. Det är som det där gymmet som alla går på. Men hur som helst, Bara Vara var ju ett sånt retreat center. Men som sagt, jag var ju på ett bröllop med 2 personer som hade träffats där. Men det var ju det mest destruktiva bröllopet jag någonsin har varit på. Alltså folk söp, det intogs droger, det var liksom så här. Och det var liksom uppe där i Tällberg, typ i Dalarna, där det där ligger också. Som bröllopet ägde rum med någon av de där personerna som vigde dem också.
Jag går in här nu, och varför ska det alltid vara så jävla fula hemsidor? Jag fattar inte det, bara för att man ska jobba med liksom andlighet, måste man då typ... Ja, ha liksom en ande som är...
Ja, men jag ser. Ja, det typsnittet
som Gud glömde. Ja, det här att de alltid måste byta liksom namn. Nu heter de Gajan och Lars Vedam Knutsson. De är ju mycket inspirerade av Eckhart Tolle, Byron Katie och liksom hit och dit. Det är bara att jag kan läsa en sån där bok och bli så här, woo! Men sen blir jag liksom uttråkad. För det är så här, everything makes sense. Förstår du vad jag menar?
Ja.
Det är inget så här, och det är det som jag tycker är lite jobbigt med hela den här kulturen. Att när man kommer på ställen... Nu tycker jag att bara verkar vara... Liksom, det är inget flumdum. Men du vet sådana grejer som tenderar att gå lite över gränsen. Och så ser man alla så här... vilsna själar med stålar som bara så här, lägger liksom tusentals kronor varje vecka på grejer som är så här, men jag vänta, kan du bara kolla här på min evidens här på min telefon, så här, det finns ingenting som funkar på grund av bla bla bla, och då blir jag direkt den här, precis som att jag har så jävla problem att läsa romaner nu för tiden. Jag vill bara att det ska vara på riktigt. Jag vill liksom veta om så här, människors historia, vill lära mig liksom om historien. Jag har så svårt så här. Danny satt i en grann och samlat soffan och såg Karina komma in typ. Så deras blickar möttes. Oj, en vulkan typ. Jag vet inte. Och jag mår skitdåligt över det. För jag har liksom inte läst en roman på typ 22 år. Är du med mig?
Ja.
Jag måste liksom läsa så här. Ja, men du vet. Antingen att man har skrivit en självbiografi eller att någon annan har gjort det liksom. Eller något vetenskapligt. Annars blir jag så här... Det går inte. Jag har 200 böcker som ligger där. Jag är så här, nej, titta inte på mig. Jag är inte kompis. Och det är därför jag tänker att det här kanske kunde passa lite. Att man så här, först gör över nätet och sen får man gå dit. Jag pallar liksom inte med det här utdraget. Kom du ihåg den där filmen Eat, Pray and Love? Den boken läste jag i och för sig. Och sen kom ju den med Julia Roberts och Javier Bardem. I huvudrollen. Och det framstår ju som att det i boken fattar man ju så här, att det är en själslig, vidrig, trist kamp att sitta tyst 7 månader på samma golv och gå upp klockan 3 på morgonen och sen till slut så bara, jag känner att jag flyger. Alltså, jag vet inte. Och sen fick man göra det en gång och sen känner man tillfredsställelse då. Så är det ju inte liksom. Men i filmen framställs som att så här, hon åkte till Rom, hon åt pizza, hon låg med någon kille och sen drog hon till Bali. Där framställs det som att det liksom är väldigt lätt att nå spiritual bla bla bla. Och min syster håller på mycket med det där. Och ringde mig någon gång och sa så här. Jag har varit uppe i 7:e chakrat. Liksom, det låter helt galet men jag har det. Så här. Jag bara, okej, då ska jag bara köpa en pizza. Och då känner jag så här, vad handlar det här om?
Men jag tror så här, för din del så har du befunnit dig. Jag tror, för jag kan verkligen se på dig att du är inte ens intresserad. Alltså du är inte på en del av ditt liv där du behöver fundera eller har möjlighet att fundera över existentiella frågor överhuvudtaget. För du ska hitta ett par hörlurar, en mobil som är trasig, du har 53 barn som ringer. Allting handlar verkligen om här och nu och praktikaliteter som ska... Och så fort du får lite tid över så ser jag hur du bara springer raka spåret in i någonting som är akut och måste lösas så att du får vara i nuet. Men jag kan, om man tänker på Gigi då som har stora barn nu och som har plötsligt flyttat upp till Stockholm och befinner sig i en ny kärleksrelation så här, och där saker och ting för första gången i hennes liv är ganska stabilt. Alltså hon har en stabil kar, någon som hon får vila liksom ifrån. Då är det klart att existentiella frågor kommer i kappen. Man bara shit, vadå, varför lever vi jag? Vad har jag för uppgift här? Är det bara att så här, klippa hår, shoppa och vara glad och röka stressig? Det är liksom, och det är samma sak med din syrra, hon är också vuxna barn. Det är klart att livet kommer i kappen. Så jag tror inte att du är liksom inte där. Dina barn är för små. Man har inte möjlighet att fundera över det där. Man har ju varken tid eller alltså faktiskt inte. På det sättet är det ju härligt att vara i den här skedet av livet när man har 1000 järn i elden och 1000 jävla praktikaliteter som måste lösas. Men sen kommer det ju kappen på något sätt. Den existentiella ångesten.
Det som händer är ju min analys, min eviga analys. Eftersom både du och jag är väldigt intresserade av historia. Så är min eviga analys att så här, ja, det är bönderna som har haft minst själsliga liksom, stigmata. För att de har gått upp, man har alltid vetat vad det är man ska göra. Är du med mig? Man är så här, man har gått upp, kossan måste mjölkas, ungarna ska ha mat, karn ska ha en sup typ. Alltså från morgon tills man stupar så finns det någonting som är schemalagt för att man ska överleva. Och det är bokstavligen så enkelt och man kanske inte överlever ändå.
Nej, men sen har du väl också hört varför människan så att säga kommit så långt i sitt... i sin intellektuella utveckling, att vi har kommit på liksom, saker som har gjort att vi har tagit oss förbi djurstadiet. Och det handlar ju väldigt mycket om att man får tid över, att man har tid att sitta och tänka på såna här grejer. Så att det är en sanning med modifikation. Ja, det är väl jättebra att ha 1000 grejer för händerna, men jag tror inte att det föds några genialiska tankar och idéer när man hela tiden har saker för händerna.
Jo.
Nej, du, om du bara fick några timmar över att sitta och tänka så det skulle liksom hända. Man måste bara våga vara i det. Det är då det händer liksom. Det är då det blir storslagna romaner. Det är då man liksom får filosofiska resonemang som kanske förändrar en hel vetenskaplig paradigm och sådär. Bourdieu skulle väl för fan inte ha skrivit sina böcker om klassamhället om man inte hade haft lite tid över.
Men jag tänker också att det handlar lite om hur man är liksom, om man tänker som kvinna till exempel i Rousseaus anda liksom, eller Voltaire eller någonting på 1700-talet, så pratades ju mycket om de här urleda kvinnorna som hade liksom, som var nervsjuka och det är överklassen som liksom inte hade någonting att göra. De flesta av de kvinnorna översatte ju inte det till så här, sitta så här, som den klassiska lilla anekdoten om Newton, att han sitter i så här 10 år, sitter och kollar ut genom fönstret så faller ett äpple. Han bara, jaha, relativitetsteorin! Alltså, det är också hur vi inskolade och tänka. Och så är det ju fortfarande. Det är bara att ta den här myran och lillroten, eller vad hette de där studierna som gjordes på början av 2000-talet på de här två förskolorna. Och förskollärarna och föreståndarna, alla var i chock när de såg resultatet. För de var den mest jämlika förskolan i Värmland. Det fanns ingenting att klanka ner på. Och sen bara, åh gud, det där är flickorna som inte får låta. Det där är flickorna som får stå undan. Liksom, allting bara var så här en enda lång orgi i att killar får ta plats. Och att liksom, Sköknarna såg till att de fick det. Så att, jag tycker att det är svårt liksom. Men jag blev lite inspirerad av Bill Gates som främst ska skilja sig. Lite ledsen för det och också chockad.
Väldigt chockad över det faktiskt.
Han har ju sina thinking weeks.
att han åker iväg då en gång liksom var tredje månad och sitter ute på sitt sommarställe i en vecka med massa böcker bara. Och där fick jag puls. Jag bara, där har vi mig, älskling.
Men det är det. Jag skulle verkligen vilja att du fick en vecka. Problemet är att jag vet att du skulle släpa med dig så fort du får en vecka. Du bara, jag har hittat hus. Ska du följa med?
Ja. Hoppas att jag lever länge. Nej, men kan vi gå tillbaka lite till Bill och Belinda?
Herregud.
Hur som helst så tycker jag i alla fall glad att det är så här, allting inte behöver ta tid. Ibland kan det förändra. Det är klart att det kommer bli bakslag för vår vän. Men att den här sinnesron, att den inte alltid behöver liksom... Det behöver inte ta 7 år av så här svår meditation och yogi för att någonting ska förändras. Det gjorde mig peppad och glad liksom.
Ja, men det, jag älskar ju all typ av explosiv förändring. Alltså det är ju någonting väldigt hoppfullt i det. Det är precis som när någon går till ett medium och bara får så här reda på något som gör att det är en sån där klo. Alltså en, vad heter det? Hur fan säger man? Nej, men som att det är, att man knäcker en kod på något sätt. Och att det är väl klart att det föregås av säkert månader av funderingar och våndor och sådär. Och sen är det någon som hjälper en och puttar den över gränsen. Det är väl kanske lite det som har hänt med Gigi. Hon har ju varit någonting på spåren här nu rätt lång tid. Liksom, att det är något jävelskap som skaver. Och så fick hon bara helt plötsligt hjälp.
Men det är så lätt att fastna där, gå omkring liksom som... Ja, men professor Balta så här, liksom, nu gick han runt i ring och tänkte och kom på en lösning. Men är att man, det är väldigt lätt kan jag känna, även som relationer, att man gör, vi pratade om det jag och Mattias igår, så här, att man gör det så svårt för sig ibland. Man bara, jaha, men vi kanske bara kan säga på kvällen, så här, vad gör du då på morgonen, vad gör jag? Och sen så blev det liksom inga schismer, apropå att man säger, mycket skönare när du inte är hemma, du är så mycket bättre med barnen och bla bla bla. Och så, så kom vi fram till att då tar vi varannan morgon och så kan den andra vara fri. Den kan gå in och ut som den vill, men den har inget reellt ansvar. Så går några veckor så glömmer man bort det. Det jag menar att ibland tror jag att människan gör det väldigt mycket svårare för sig än vad som behövs.
Verkligen. Och att saker och ting, det kan vara jävligt enkelt som du säger. Och jag menar, det kan ju räcka med en sån grej om man har varit uppe i hög stress i... liksom ett halvår och mår piss både fysiskt och psykiskt, kan det ju räcka med att för fan få en andningsövning för att känna att bara, haha, just det liksom. Det är så här det känns i kroppen när man är lite avspänd för att man typ inte har varit det på ett halvår och bara glömde bort hur man gjorde för att slappna av. Och då känns ju det som en heureka upplevelse förstås. Ja, men du, ja, från sektliv till ett annat sektliv, alltså Bill och Melinda Gates. Det är ju sjukt när ett sånt där etablerat powerpar får för sig att bara bryta upp. Vad hände? Vad tror du?
Alla män jag pratar med säger, okej, han har varit otrogen, hon är sur typ.
Nej, va? Jag tror tvärtom.
Ja, men hon är ju en väldigt intellektuell, supersmart, tycker jag, varm, verkar lite rolig, lite så här ungdomlig, quirky. Hon skriver ju då i advokat, ja men du vet, det som skickas in till domstolen. Den där, ja. Något irreparabelt i relationerna uppstått som aldrig går liksom och... det går aldrig att laga.
Ja.
Och då tänker jag lite så här... Vi var fura på varandra och han tog mina pengar. Alltså, vad ska det vara när man säger ett sånt? Annars är det så här, vi är som vänner bestämt att gå skilda vägar. Vi vill inte men jag tolkar det som han har gjort någonting jävligt dumt. Hon känner så här, jag kan inte utvecklas med honom. Jag kan inte stå vid hans sida och bli, och vi kan inte fortsätta att växa som par efter det han har gjort. Det är min tolkning. Men så tänker jag så här,
men är det inte bara rent juridiska... Men är det verkligen irreparabelt liksom, om han skulle ha legat med någon annan?
Jag vet inte. Jag har ju legat och liksom svettat mig igenom exit nu. Efter tips från svärmor.
Ja. Jag blev tipsad av Olga om det. Jag måste kolla på den också. Hon säger att den är så bra. Är den bra?
Nej, men jag hade liksom hört att den inte var det. Jag hade hört att den var lite så här, men 90-talsskit. Men nej, jag måste säga så här. Grym skådespeleri.
Mm.
Jävligt vast manus. Mm. Trovärdig liksom höjd. Och bara så här. Jag är fast. Och jag äckelhatar det.
Ja.
För jag blir liksom påverkad. Vi har legat och kollat på den här kvällen. Jag bara, okej, Mattias. Ska du så här skämsa lite så här sexistiskt som typ börshajarna i Att jag blir så här, jaha. Det är så där varje snubbe blir med makt till slut. Jag vill ju inte det. Men liksom när Guds hela liksom palett erbjuds 24/7. Jag vet ju vad jag kan liksom ha svagt kött eller svag hit och dit för. Och det är ju saker som inte liksom ens är en tusendel så lockande och härliga som de kan göra varje dag liksom.
Ja.
Men sadistiska jävla snubbar alltså.
Jag måste kolla.
Men det som inte är så trovärdigt är så här, nej men inga människor kan dra så här mycket cola, kröka så här mycket, knulla så här mycket. Och liksom vad de nu håller på med. Och ändå så här 9 på morgonen bara. Okej, tjena grabbar. Nu är det rolig frukost. De är liksom aldrig deppiga typ. Det är en som får skjuta sig. Han har varit på något, först på psyket 4 månader. Och sen har varit sån här lyxrehab i Portugal. Men sen ska man då komma tillbaka till det där livet. Och det är väl problem för alla, även brottslingar, vad det nu handlar om. Och sen ska man så här sitta och titta på när de krökar, gökar, dricker bubbel, drar linor, går på roliga fester och bara så här. Nej men jag är nöjd med att titta på en trädtopp. Men det, jag måste säga att det är liksom avancerat manus. Jag är liksom, och brudarna som då är så här små gulddockor och sen så får slå tillbaka liksom.
Men du som ändå har sånt stort kontaktnät och känner människor ur alla samhällsklasser hitan och ditan. Kan man liksom, är det trovärdigt säger du? Alltså är det verkligen så där de håller på alla börshajarna?
Men jag tror så här.
Kommer det att vi inte har några börshajar kring oss som vi kan fråga om det här stämmer?
Det kanske är det vi måste kolla. Men jag
det är
tänker
det
så här
vi måste göra nu. Är det här på riktigt liksom? Stämmer det här?
Men jag vet inte. Det är så här, dels så tror jag att i Norge tjänar man mycket mer pengar än vad man gör i Sverige.
Ja, kanske man gör.
Ja, jag tror att det liksom finns en annan nivå-rich-känsla där liksom. Mm. I Sverige är det liksom de få människor jag känner som lever i den världen och som har de där pengarna. De är jävligt low-key alltså.
Ja.
Och de lever väldigt hälsosamt och liksom, ja, men kanske tar en brakfylla ibland, men annars är det liksom jogga en gång en mil per dag. Det är bara liksom veg och de kanske tar en liten köttbit ibland och lite dit. Så att jag tror att det kan vara lite skillnad också, att det här är någonting som speglat sig kanske, ja, men på 90-talet. Men att för det är ju efter intervjuer med liksom massa, jag menar, börshajar och tidigare liksom, men
when you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack
for free shipping and 365-day returns.
Nej, jag kan inte, vi måste nästan kolla upp det, men jag tror
det är lite based on a true story alltså.
Ja, de säger ju det liksom, att efter massa intervjuer och efter, liksom, jag tycker så här, manus känns jävligt autentiskt. Liksom, jag tror att det är svårt att bara säga, då hittade jag på att det blev lite så här, men sen är det så här, människor med makt blir ju uttråkade och gör galna grejer. Så det känns ju inget konstigt, de här så här explicita galenskapsgrejerna de gör. Men det som är så jävla sorgligt är ju hela tiden att kampen alltid går ut på att hata kvinnorna. Antingen är de horor eller också är de fruar. Jag känner så här, gud, fan vad det verkar vara öppet med horeriet i Norge. Det är liksom, det är bara så här, ringa upp och bara, hej, jag skulle vilja ha, men det är liksom så kvinnoförnedrande kommentarer som man bara, man slår bak ut och så blir man så här, det som är svårt att prata, som du har pratat om förut, att vissa grejer, alltså man fördömer dem, men man kan inte låta bli att bli lite attraherad av dem, förstår du?
Men vi, ja, men det här tangerar ju faktiskt det vi pratade om förra veckan, att jag blev irriterad på Katarina Wenstam som skulle liksom propsa på att kulturen har haft en fostrande inverkan på oss liksom. Vilket jag tycker är så dumt liksom, för att då skulle man ju kunna säga att då Exit fostrar framtida generationer killar då som har ett sug efter pengar och sådär till att liksom konsumera horor. Alltså, förstår du vad jag menar? Såhär, det här är ju mer en spegel av en verklighet som existerar. Och det här leder mig faktiskt ganska raskt in på Paradise Hotel. Paradise Hotel är för första gången stoppat på grund av då att två kvinnliga deltagare hävdar att de har blivit utsatta för sexuella övergrepp. Det är en utredning som pågår. Och det här har ju då öppnat upp som en dammlucka för tidigare säsongers då Paradise Hotel-deltagare som nu börjar berätta om vad som har hänt bakom kulisserna. Och som produktionsbolag då eventuellt, eller det påstås i alla fall av deltagare, att de har ombetts att tysta ner, att liksom inte prata om vad de har blivit utsatta för. Både då i Paradise Hotel och i Big Brother-huset, bland annat en tidigare deltagare som blev instängd i något rum och två killar som försökte få sig en avsugning för att hon då skulle få komma ut ur rummet liksom. Det här avbröts ju av andra deltagare i huset då. Men det här fick hon då skriva på någon typ av avtal att hon inte skulle prata om utåt och sådär. Ja, vad säger vi om det här? Vad är din spontana reaktion på det här?
Nej, men alltså, grejen är att jag har ju liksom aldrig arbetat på såporna. Jag har ju varit deltagare, förstår du? Och det, ja, men det har ju inte varit liksom den här typen av såpor. Det har varit så här, okej,
djävulsrallyt,
djungeln. Ja. Alltså.
Men kan vi inte bara ta ett helhetsgrepp och bara någonstans ändå säga att både Big Brother, Paradise Hotel, Ex on the Beach, alla de här såporna har ju gått ut på att sätta människor, förhållandevis unga människor. Alltså, när jag, första säsongen av Big Brother var ju ändå en härlig mix. Det var ju för fan Per, vad heter han?
Ja, just det.
Sexmarsmamman Angelica och sen var det ju forna alkoholisten och skejtaren och entreprenören Per, vad fan heter han? Per Holknekt heter han. Det var Per Holknekt. Alltså det var ju en sån jävla härlig mix. Och sen så börjar produktionsbolagen gå neråt i åldrarna och ha en mycket mer homogen uppsättning av folk som kommer in i båda huset.
För att de vill ha skandaler.
Ja, och det, tror vi att det är det produktionsbolagen som vill ha skandaler?
Ja, men alltså jag tycker det att det är väldigt
tydligt. Det är som vill ha skandaler.
Ja, men det är klart att det
alltså,
är.
Alltså kan vi tänka så här, kommersiell tv, det handlar liksom bara om att tillgodose tittarna. Kommersiell tv går ut på att man ska skapa format, program och hitta deltagare som ska få tittarna att stanna kvar i formatet så att man kan sälja reklam i reklamspottarna. Det är vad kommersiell tv går ut på. Och när man märker på produktionsbolag och kanaler så här, oj, det är, vilka deltagare är det som går mest hem? Det är Gynning, det är Linda Rosing. Det är de unga, det är de som sexualiserar sig själva i högst utsträckning. Det är de som har väldigt så här dramatisk framtoning och som också är kvinna versus man.
Och har psykisk ohälsa och är svaga.
Och mycket psykisk ohälsa, olika typer av diagnoser som gör att de är impulsstyrda och inte har några som helst begrepp om konsekvenser och vad det här skulle kunna leda till. Liksom. Vi vill obviously titta på det. Vi vill konsumera det här. Det är därför de här formaten är så jävla stora. Och nu då ska man typ bli chockad över att så här, de är utsatt för sexuella övergrepp i huset. Man bara, hela jävla skiten är inte som ett enda stort sexuellt övergrepp. Tjejer som ska traska runt i bikinis får dricka liksom obegränsade mängder alkohol, som vi också var inne på förra veckan.
Tvingas eller förra veckan. Sätt.
De tvingas, för det är ganska svårt att säga, nej men jag ska hålla mig nykter här. Det är väl en annan deltagare som har gjort det, men då är man ju ett UFO och man åker ju typ ut först av alla. De som är galnast, de som super mest och de som knullar mest är de som också blir kvar längst. Jag vet liksom, jag blir så tokig av att se den dubbelmoral som nu så här går fram. Att människor är så här,
jag har hört chefer prata om deltagare som hor och fitter och apor och idioter sin för ett anställt. Man bara,
ja, men alltså, vad fan, ni har ju bara låtit det här pågå. Och framförallt, alla som nu öppnar käften om det här och har någon åsikt. Har ni ens konsumerat det här så ska ni bara hålla käften, känner jag.
Och det är så här, nu kommer flera liksom deltagare och berättar att det tidigare har sett skett sexuella ofredan. Man bara, okej, men kolla bara en firmafest på Viking Line en fredagkväll. Du stoppar in så här 2000 apor som super sig redlösa. 100 av de aporna knullar med varandra fast de redan är gifta. Någon träcker sig, någon blir våldtagen. Jag säger, varför skulle Lex... Detta var skillnad i en tv-inspelning. Och där de också så här drivs av och vet att de kommer bli mer kända. Om de liksom, ju naknare de är, ju fullare de är och ju knulligare de är. Liksom, det är ju en icke-nyhet. Nej, men då ska vi låtsas om att vi inte har förstått någonting av det. Jag tänker så här, det är väl lite samma sak i år. I år så händer ju äntligen lite grejer vid gift i första ögonkastet. Det är så här succé. Vad beror det på? Sponken. Har kommit in.
Ja.
Nej, det är liksom sponkas hela tiden. Det är bara så här 23 bubbelflaskor. Varenda gång de träffas så ska de, så här, de ska träffas i grupp också. Det som så, så att det sätter igång grejer. De verkar kära än vad vi är. Oj, nu dricker de bubbel. Då måste vi också dricka bubbel. Oj, nu hånglar de. Då måste vi också klidra och tafsa lite. Så här, människor i grupp, i flock. Mm. Så nu är det liksom, ja men det är bråk. Det var fyllerbråk på midsommar och vidare dit. In med sponken. Och sen är det bara att filma.
Mm.
Ja. SVT är som klart i sista bollen och blir lite mer försiktig. På, liksom. Ja, så att det är så här, ja.
Ja, men jag bara tycker också att det är så här, det är också lite iigt, alltså det är lite gulligt att så här, nej men hej, helt plötsligt kom liksom Me Too in i Paradise Hotel-studion, typ det sista tillhållet som man trodde att den där jävla hashtaggen skulle liksom nå in. Men nu kommer de på att vi har ju också blivit utsatta för övergrepp här inne, vi har också blivit Me Too-ade även här liksom. Att de plötsligt kan se att så här, oj, det här är inte helt fräscht det vi har varit med om. Vi trodde att vi ville det. Vi trodde att vi ville knulla framför kameror. Vi trodde att det kändes fräscht att liksom bli känd för att vi visade våra rövar och våra liksom kukar i tv. Alltså, jag vet inte. Men nu känns det plötsligt inte så fräscht längre.
Nej, så nu vill inte jag vara med längre.
Nu vill inte jag vara med längre. Återigen har också den här diskussionen att så här, man ska få vara klädd och se precis hur som helst utan att bli våldtagen. Absolut, det är liksom ingen som har sagt någonting annat. Men måste vi, ska man aldrig då få diskutera det här med att sexualisera sig? Att sexualisera sig. Alltså om man går runt i ett par stringtrosor och en bikini och liksom använder sig utav sexualiserande påser, kan man förvänta sig då att människor inte blir kåta? Eller förstår du hur jag menar?
Nej, men jag tycker att det är åt andra hållet också. Även fast jag sedan närmar mig 50 skulle jag väldigt svårt att gå omkring där i en bikini, förmodligen de är silligt ut där, och se liksom de här så här halvhårda noppedonisarna och muskulösa kropparna liksom, i små kalsonger. Nej, jag skulle också bli kåt.
Ja, jag
och så tänker jag så här, så ska jag dricka en massa spik, dog tequila och liksom vara skitfull och stå och dansa till några sexiga låtar. Alltså hur, jag menar, man kan ju för fan vara på ett liksom yogaläger och bara känna att man vill gå upp och onanera. Alltså så här, ja. Du behöver inte vara så här 22 och råpackad och het och ha massa hormoner. Du kan också vara så här 48, fembarnsmorsa och så här, ja, nu vill jag också, jag vill ligga med dig. Nopper du. Alltså, här,
nej, men kan vi, kan vi liksom så... i alla fall ha ihjäl den myten att så här, nej, alltså, om du, ju mer naken du är, desto mer du anspelar på sex, desto kåtare kommer du bli bemött. Det är väl helt självklart. Och så här, om man nu går omkring med då muskort kjol och en liten magkort topp och tycker att det är provocerande att folk blir kåta och tittar på en på så här, med kåta ögon, då tycker jag man är fel fucking ute. Precis som att om en kille går runt halvnaken med bar överkropp, det är klart att de vill signalera någon typ av tillgänglighet, alternativt titta på mig, bli lite kåt på mig.
Annars skulle uttrycket poolkillen aldrig ha funnits.
Nej, poolkillen ska inte beachbummen heller. Eller som vi säger på franska, dragör. Stranddragare.
Kerstin Thorvall skulle aldrig åkt till Ghana.
Nej,
men det är så. Människan har en köttslig lust i sig som tänds av olika liksom, komponenter. Att vara packad och se någon naken som råhet är en av de komponenterna, vare sig du är 15 eller 95. I'm sorry. Sen kanske du inte... Jag vet inte vad det är som är så svårt att förstå.
Nej, jag förstår. Jag tycker det är väldigt... Jag blir så jävla less på mänskligheten när man på något sätt vill påskina att så här, det ska inte spela någon roll vad någon har på sig. Jo, kommer det in en kille i mitt rum som har på sig en liten tanga, jag tror så, i övrigt bar överkropp och är liksom... Då kommer jag kommer bemöta den snubben på ett annat sätt än om man kommer in i blåställ.
Nej, men liksom, det ska framställas som att det är en viss... I en viss ålder, i en viss liksom, ja, men tillbaka till exit då, att män med makt då verkar liksom få barn senare på åldern. Det är bara för att de kan, det är bara för att de orkar, för någon annan som gjort skiten åt dem. Vi andra som sliter på, vi kommer ligga där med våra så här, trötta tutelonisar och kanske inte orka liksom köra på. Så där handlar det också mycket om så här, ungdom och klass liksom.
Ja, men sen är det också, jag tänker på det här med Paradise Hotel och att det här, alltså det jag är lite rädd för nu, det är att när MeToo kom, då började de flesta företag strypa alkoholen på firmafester, för man förstod att det var liksom under alkoholens inverkan som folk gick över gränser, gjorde grejer som de ångrade, inte hade koll på samtycke och ja, på ett eller annat sätt gjorde bort sig. Jag tror, jag säger det med spåkulan nu, att i de här formaten så kommer man inte att få servera alkohol längre. Jag tror att det här kommer bli så här big no-no.
Men jag tror att det kommer dö ut.
Jag tror att det kommer
dö
ut.
Men i sommar så är det Ex on the Beach-inspelningen.
Men vet du vad som kommer hända? För folk kommer sluta titta, för att det är också så här, när någon ska hållas ansvarig, nu vill alla då så här, den stora boven i dramat, det är det här produktionsbolaget som liksom lät det här ske. Utan att säga något, som la munkavle på dem och så här. På ett sätt är det väl lite bra att det är kanalerna och de som tjänar pengar på det som får skit liksom i hög utsträckning. Men jag tror att så här, har du vistas du mycket ute på YouTube och på TikTok, Ann?
Inte sen igår, då jag ströp allt som har med det att göra. Men innan dess har jag gjort det.
Men jag... Apropå att så här, den här världen kommer vi aldrig bli av med. Supande ungdomar som gör korkade saker och som beter sig som douchebags. Nu har vi ju då, de flyttar ju bara ut på YouTube och bara kommer ju publicera eget galet material. Det är det som kommer hända. Bland annat då så visade, jag läste igår, jag vet inte hur det kom över mig. Men har du hört talas om YouTubern Olof?
Ja, det har jag gjort, ja.
Som ju är, alltså han är ju så jävla bizarr människa som hävdar att han är, han har liksom blivit kompis med Escobar, Pablo Escobars son. hela hans värv då går ut på att han ska ta tillbaka Escobar Inc. eller något sånt där. Olof Escobar heter han ju då. Eller Gustavsson egentligen. Men Escobar Olof är hans liksom grej då. Att han... Han är ute på YouTube och på... Det, liksom, jag bara fattar inte ens hur det här har kunnat bli en vinkel för hela hans existens. Men han är polare med Escobars son, har startat något företag tillsammans med honom och ska se till att andra då, aktörer inte använder sig av Escobars varumärke. Och har tjänat en jävla massa pengar på det här, enligt honom då. Men det här är också en extremt skrytsam person som är extremt galet gränslös, ut och skrävlar på YouTube och liksom gör sig ovän med allt och alla, bland annat Jocky Boy och liksom och nu är hans senaste grej då, för 2 dagar sedan så fick vi läsa i Expressen att Escobar Olof uppmanade 16-årig artist till sexköp. Och man tittar, vi ska lyssna lite grann på det här klippet.
27-åriga Olof Gustafsson försöker tjäna pengar genom att sälja knarkungen Pablo Escobars namn tillsammans med Escobars bror. Samtidigt som han attackerar kända YouTube-profiler och lockar sina följare i sociala medier med pengar. I ett videosamtal på TikTok uppmanade han nyligen en 16-årig svensk artist att köpa sex av prostituerade, vilket ledde till att hans konto stängdes av.
Får du knulla horor eller inte? Det är det som är frågan. Gammal är du, gubbe?
16.
När Expressen frågar Olof Gustafsson varför han sagt som han gjort till den 16-årige artisten så skickar han en länk till en nyhetsartikel med rubriken Putin, ryska prostituerade är de bästa i världen.
Och jag tänker så här, det är som att vi lever i 2 parallella världar. Vi har en del av världen som håller på, där liksom MeToo har existerat, där vi håller liksom på att tvätta hela kulturvärlden och hela företagsvärlden, allt som är organiserat håller på att tvättas från sexism. Men sen har vi en annan del av världen, de här unga människorna som inte verkar tagit någon notis om MeToo och som inte verkar bry sig ett jävla skit och som bara så här vill leva life.
För att de inte är uppvuxna i skillnaden mellan könen på samma sätt, tror jag.
Och då vill de ha det igen då, eller? Det verkar ju som att det är en fet jävla backlash.
Det är det jag menar. Men det är inte alltid så att det som är förbjudet och det som är liksom PK, det vill kidsen inte ha.
Nej, det vill de inte. Nej. Obviously not.
Nej, jag vet. Men jag tror att det där är en väldigt liksom, intressant take och viktig poäng som du säger. Att det är så här, bara för att vi i vår generation nu vill förändra allting så tror vi liksom att de ungdomar som är precis har börjat leva livet och tror att de är så här, gonna live forever, också ska vara med på vår resa mot rim och rättvisa och reson. Varför skulle de vilja vara det?
Det är klart att de inte vill. De kanske landar när de blir lite äldre. Man kanske ändå inte ska känna att allt är hopplöst. Men det är ändå helt sjukt, tycker jag, att man lever i 2 extremer. Att det är liksom 2 extrema...
Ja, jag fattar vad du menar.
Take på livet.
Men det är också det. Så här, det är ungefär som att säga till någon. Så här, men du måste känna. Så här, andra världskriget var så hemskt. Du måste förstå. Det är liksom, din farfar. Han har liksom haft 9 miljoner i en madrass. För han är så orolig att det ska bli krig igen. Okej, morsan. Mm. Fan vad konstigt. Varför satt han inte in någon på banken? Nu ska jag dra och spela basket. Alltså, så här, generationer kan ju mötas och berätta för varandra. Men just när det gäller det här som har hänt nu, så jag menar, din dotter har aldrig varit med om att hon har blivit indragen på en toalett av chefen. Din dotter har aldrig blivit tafsad på trots att hon är chefredaktör för någonting. Alltså för oss har det ju varit, många av oss har det varit liksom absurt när man tänker på det. Man bara, då var jag 16 och så var han den där killen som jag var på bussen. Då skulle jag suga av, alltså då rymde jag. Det är så mycket liksom små stories som spelas upp i mitt huvud som var så här. Okej, det var helt normalt för mig. Man fick bara säga hålla sig undan, försöka vara street smart.
Är det för att de har blivit så curlade på något sätt så att de kan också
Jag tror
också
de
leka
har vår backning, de vet ja. Det. Jag tror liksom, när jag försökte säga något sånt till min mamma, hon bara flaskhals. Hon förstod inte, och sa, ja, men det var för att det var lite så och så. De kunde, det kan man också se exit faktiskt. Men det är som att se en 90-talsserie faktiskt, så är det ju.
Ah.
Så att men jag kan inte säga att det är någon reklam för att gå till horor. Det kan jag faktiskt inte säga.
Nej, det
tvärtom.
Är inte, okay.
Det är så här,
nej,
man vill inte leva
det
livet. Det
är inte att de känns coola.
Nej, man hatar de här snubbarna och tycker de är så äckliga. Så att, men som vi återkommer till, det är ändå fascinerande. Precis som med Paradise Hotel, Ex on the Beach, porrfilm, vad fan det nu handlar om. Så är det någonting, man vill inte tycka, man vill inte känna någonting, någon attraktion eller någon liksom puls eller någonting. Men man gör det, annars skulle ju inte det här finnas överhuvudtaget.
Nej, men jag menar det. Om, alltså, det skulle inte finnas ett sånt obviously jättesug efter det. Och som sagt, Paradise
Hotel...
Man
går i kloster. Det hjälper inte att meditera. Så gjorde man ju förr
i tiden. Du får gå i klosteren.
Ja, men alla de som var lite promiskuösa och man hade stålar, de hamnade ju i kloster. Eller på en jävla internat eller långt borta. Det var ju så man liksom räddade sitt anseende.
Mm.
Nu gör ungdomar som de vill liksom. Mamma Inga kan sitta där och titta på sin dotter och förfäras, men så här, it's their call.
Jag tror inte ens att man förfäras heller. Och det är också, det ligger ju någonting i det också som jag tyckte har varit ganska härligt med alla de här ungdomssåporna. Jag är ju verkligen ingen flitig tittare av Paradise Hotel, det kan jag inte påstå. Men man har ju ändå liksom sett ett och annat avsnitt. Men det jag tänkte säga, gud vad härligt, tjejerna är i alla fall lika vilda som killarna. De framstår som att de är precis lika kåta och precis lika partysugna som grabbarna liksom. Att det på det sättet har varit jämställt. Men på ett annat sätt så kan man väl se så här i efterhand att så här, allt det där är ju till syvende och sist jävligt grabbigt och ofta jävligt destruktivt. För det handlar väldigt mycket om att det alltid ska in någon typ av tävlande inslag. Där liksom den som gör värst grejer, också att man ska stänga av någon så här smärta. Alltså många utav pojkars lekar går ju ut väldigt mycket på att så här, att man ska träna sig att utstå smärta. Man så här, slår på varandra i någon jävla herren på täppan lek. Eller man, liksom, man triggar varandra till att göra sig själv illa. Liksom. Och det där kan man ju undra vad fan det ska vara bra för. Liksom. Och det finns ju en del av feminismen som verkligen hårt kritiserar det där. Att man ska inte låta pojkar få leka den typen av lekar. Liksom. Lekar som innehåller våldsamheter helt enkelt, som går ut på att man ska så här, knipa igen och bara så här, hålla ut och så här, både låta sig bli utsatt och också utsätta typ. Och hela Paradise Hotel är väl verkligen till syvende och sist väldigt mycket en sån typ av lek. Att man så här, triggar till varandra till att göra galnare och galnare saker liksom.
Men jag som har varit med i mycket oskyldigare såper måste ju säga den... Det finns en problematik i att man tävlar på det där sättet. För att man triggas ju igång. Har man liksom någon form av tävlingsnärm eller vill någonting. Och det var ju det som hände med det programmet som jag var med i Djävulsdansen. Och det var ju det som hände i den där såpan som jag var med i, som ingen tittade på TV4. Kändisdjungeln, att den svenska castingen...
Mm.
Ingen var singel, ingen var beredd att gå för långt. Alla hade liksom en någorlunda göttig karriär och pengar och familj. Det var ingen som var beredd att göra galna grejer förutom Inger Pippi Långstrump.
Gjorde hon galna saker?
Ja, men hon gjorde så galna grejer, för att det var ju så att tittarna fick rösta fram vem som skulle göra vad. Och de som mest åtrådde det var de som minst fick göra det tills vidare grejerna kom fram. Äta kokt råtta på tid, liksom göra elchocker, sitta i en elchockstol. Bla bla. Jag fick ju typ gräva sand och stoppa in händerna där liksom i något så här hål där det var lite djur och klättra på någonting. Jag fick ju liksom göra grejer som ändå man kunde vara modig eller vinna.
Mm.
Men så här, jag kommer att Rafael Edholm fick då dricka någon så här milkshake gjord av hjärna, råtta. Alltså det blev någon så här... Alla ville vara populärast i klassen.
Mm.
Och de som inte fick vara med, de blev mer och mer desperata för att få vara med. Och det är den liksom psykologiska mekanismen som sker. När man är instängda, ett litet gäng, och får tillgång till saker. Liksom.
Mm.
Så att jag kommer ihåg att jag kände så här, vad fan, hur kunde man liksom, hur kunde vi utsätta oss för det här? För vem skull? Det var inte för pengarna, alltså, det var inga jättestora pengar. Det var inga tittarsiffror. Det är bara liksom grupp mentalitet.
Mm.
Och den är liksom den är jävligt läskig på något sätt. Och det vittnar alla de där 60-talsexperimenten om. Så här, nu ska du vara vakt och du ska vara fånge. Och sen ska vara 24 timmar senare så här, okej, okay, abort, abort, så här, stäng av kamerorna liksom. Vi måste lägga ner hela jävla skiten, så här. De har typ börjat slå varandra och de har verkligen gått in i det här. Hur snabbt man kan förändra en människas psyke när den får makt.
Mm, verkligen.
Och det är någonting som finns med oss liksom, i vårt DNA, att de människor med makt har liksom överlevt. Och då är det igen the fittest survive liksom. Ah, vi kan prata om det hur länge som helst, men nu ska vi inte göra det längre. Utan
nu ska vi skriva in oss på meditationskursen. Ska vi göra. Gå in i sekten.
Ah, fortsätt ni följa.
Uppfriskande.
Ah. Puss och kram.
Ah. Puss och kram.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.